Ulf Kristersson, kärleksbombar Jimmy Åkesson och Vänsterpartiet tycker allt var bättre för. Du lyssnar på Det politiska spelet.
Att itka politiskt spel. Politiskt positionerande. Politikens spel.
Delvis ganska schaskigt politiskt spel.
Politiskt spel.
Det är inget spel. Det är allvar.
Det här är alltså Det politiska spelet, podden som sänder direkt ifrån politikerveckan i Visby, och vi sänder i P1 idag och alla andra dagar denna vecka, tänkte jag säga, men fram till torsdag i alla fall. Hej Thomas Ramberg.
Hej på dig.
Hur mår du?
Jo då, jag har haft det lite tråkigt sen vi sände igår kväll, men nu får man liva upp sig lite igen.
Äntligen får du leva. Och vid din sida har du ingen mindre än Monica Saarinen.
Gulliga ni är.
Vi har saknat dig. Det var länge sedan du var med.
Jag har saknat er också faktiskt.
Det ska bli väldigt roligt att höra dig prata om politik. Dag två idag, Moderaternas Ulf Kristersson och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar hållit tal. Ulf Kristersson höll tal inför en något mindre publik än igår. Det kan bero på att himlen öppnade sig just när talet skulle börja. Eller vad tror du, Thomas? Hur ska du bedöma publikstorleken?
Ja, eftersom Ulf Kristersson i förra valet sa i Sveriges Radios partiledarintervju med Monica Saarinen, ja, om inte himlen faller ner, så fick han väl sitt straff nu i efterhand. Nej, jag tror att det återspeglar väl ganska mycket intresset också. Det var nog inte bara vädret. Det brukar ju vara så att statsministern och Socialdemokraternas tal är mest besökt. När det inte har varit det var nog framförallt under Fredrik Reinfeldts tid. Han var ju oerhört populär och hade en jättestor publik här på Gotlandet i flera år.
Du lyssnade på talet också igår, Monica? Nej, förlåt, igår, idag, tidigare.
Jag lyssnade igår också, men ja, det gjorde jag. Men det började regna, så att jag lyssnade faktiskt på det i radio.
Det får man göra.
Så att jag var inte på plats och upplevde detta.
Hur skulle du sammanfatta talet då?
Ja, oh, herregud, det var en stor uppgift, hörru du. Kan du inte ta en enklare fråga? Jag tycker, alltså, det var ju en del, det var ju en väldigt, väldigt intressant passage. Och så var det några lite mindre intressanta passager.
Vad var mest intressant?
Nej, men jag tycker att det var ju naturligtvis det här berömmet som han gav Sverigedemokraterna. Jag menar, det... man vet ju att de vill samarbeta och så vidare och så vidare, men han sa ju då att vad var det nu han sa, att han sa att Sverigedemokraterna liksom i motvind har stått upp för att inte höja eller öka, minska invandringen.
Nej,
var det kanske.
Jag ska säga att vi kan lyssna på vad han sa faktiskt.
Ja, förlåt. Ja,
vi tar en bit ur talet.
Inget annat parti har som Sverigedemokraterna i stark motvind stått upp för att vi inte kan öka invandringen om vi ska ha en chans att klara integrationen.
Det var det du sa.
Ja, jag tycker det här var oerhört intressant faktiskt, för att det blir ju som att han gör om historien lite grann. Alltså, integration är ju för det första inte ett ord som Sverigedemokraterna överhuvudtaget har använt genom tiderna, utan det har handlat om assimilation. Alltså invandrare som kommer till Sverige, de ska bli svenska, så svenska som det överhuvudtaget går.
Man ska lämna sin gamla kultur bakom sig.
Absolut,
och ta sig hand om det.
Absolut. Och invandringen har ju liksom alltid varit ett problem. Alltså, de har ju varit emot internationella adoptioner, bara för att ta ett exempel. Därför att de här barnen som vi då har tagit från främmande kulturer till Sverige kan ju aldrig bli svenska. Och de talar väldigt mycket om ett homogent Sverige. Och det gör de ju fortfarande. Alltså ett homogent Sverige som då, ja, som har skadats av invandringen. Så att det har funnits ett motstånd mot Sverigedemokraterna även i hans eget parti och hos honom själv.
Ja, för hur
det framgick ju inte.
Nej, hur lät det 2018, valår då också?
Ja, då och så sent faktiskt som i januari 2019. Så i ett försök att få Centerns och Liberalernas stöd för att bilda en regering, vi vet ju sen att det blev januariavtalet för Stefan Löfven, men i ett försök att vinna dem så lovade ju både Ebba Busch, Kristdemokraterna, och Ulf Kristersson, Moderaterna, att inte ha något som helst samröre med Sverigedemokraterna på något sätt. utan man skulle bara liksom lägga fram en allianspolitik och så fick man se hur Sverigedemokraterna röstade. Och inför valet 2018 så var ju allianslinjen att man inte skulle ha det samrådet uttaget. Så att, men det här är ju ett internationellt fenomen att traditionella högerpartier som inte kan nå regeringsmakten längre därför att många väljare har gått till högerpopulister, nationalister, invandringsmotståndarpartier. De ser till slut som enda möjlighet att grunda sin regeringskandidatur på de partierna genom att samarbeta med de partierna. Och Sverige kom relativt sent fram. Högern i Sverige kom ganska sent fram till den slutsatsen. Men det innebär ju också att man måste hjälpa till och göra dem rumsrena och legitimera de här partierna. Man kan liksom inte bygga regeringsmakten och ett budgetsamarbete på att hålla för näsan samtidigt, utan det måste då, ja, nu har de varit emot en ökad invandring. De vill ju egentligen ha nettoåtervandring och så vidare. Och det här som Monica sa om vad som har varit deras motiv och så, som har skilt sig ganska mycket från den liberala syn som har präglat Moderaterna i många år.
Men behöver Ulf Kristersson ta till den här, de här knepen? Jag menar, Sverigedemokraterna har 30% av rösterna, 20% av rösterna, nu ska jag inte säga några siffror, men har en stor del av väljarkåren bakom sig. Behöver Ulf Kristersson jobbar för att göra dem rumsrena?
Det är en ganska stor del av hans egen väljarkår som tycker att Sverigedemokraterna hade rätt när de sa att vi ska dra ner invandringen. Och de tycker att Moderaterna då var dumma. I efterhand särskilt, då röstade de kanske på Fredrik Reinfeldt, många fler än vad som röstar på Kristersson nu faktiskt. Men i efterhand tycker de att det var jättedumt. Så att han har just, det var liksom lätt för honom att glida med här. Det var inte så att säga i motvind han gick mot Sverigedemokraterna och sökte deras stöd, utan det var i medvind.
Men tomt smicker, han sa ju också under morgonen i P1-morgon att de får ju inte vara med och sitta i regering om det skulle komma till det, Monica.
Nej, de är inte välkomna där. Och jag vet inte, han har väl haft lite olika motiv för det. Men egentligen så försöker han väl vända det till att han vill sitta i regering med Ebba Busch och Kristdemokraterna. Det är liksom kärnan i regeringen. Och sen så ska man då samarbeta med Liberalerna och Sverigedemokraterna. Men jag tänkte på det här som du var inne på, Thomas. Det här att han så att säga pratar upp faktiskt Sverigedemokraterna nu i det här talet som han gjorde. Han talade ju också väl om Kristdemokraterna, som kanske var det parti som hade haft en mest aktiv sjukvårdspolitik, och Liberalerna, HBTQ-frågorna och skolfrågorna och så vidare, och hans eget parti, Trygghetsfrågorna. Och det där är ju, tycker jag, faktiskt en av de andra sakerna som jag tyckte var väldigt intressant med hans tal, att han sa ju på min sida av politiken. Det handlar ju väldigt mycket om hans bildsättning nu, att det är på hans sida i politiken, de här fyra partierna. Ja, vi är inte överens om precis allting, men vi är i alla fall överens om vägen framåt. Vi är överens i de stora frågorna.
Så kommer man långt på det, tror du, att man ändå målar upp den här bilden av att vi är ett lag även om vi inte håller med varandra om allt?
Ja, det tror jag faktiskt, för det är ju den stora svagheten på Magdalena Anderssons sida just nu, att det regeringsalternativ... Gud vad jag pratar mycket
idag. Det får du göra. Det är väl jättebra.
Har jag tänkt i alla fall att Magdalena Andersson och Socialdemokraterna, de har lite samma problem som borgerligheten hade under flera decennier, nämligen att de hade väldigt svårt att komma överens. Och det dröjde ju faktiskt ända tills alliansbygget då i början på 2000-talet, när Reinfeldt och kompani så att säga sydde ihop den här enigheten. Och det problemet, det har ju faktiskt Magdalena Andersson kvar. Så jag tror att ett av hans starkaste försäljningsargument är ju just den här enigheten.
Samtidigt är det väl så att när han säger på min sida, så är det därför att han inte kan säga vår allians eller vår regeringsblock eller sådär. Utan det finns en Det är ju tvegat det där att han kan visa upp ett, vad som ser ut att vara ett mer samlat, även om det finns rätt stora problem mellan L och SD, så är det mer samlat än det till vänster, precis som du säger. Men det är ju tvegat därför att just att SD är med skrämmer ju också en del väljare i mitten. Så att han har ju både nytta av och inte nytta av att ha den här rätt stora enheten i de frågor han har utsett de viktigaste.
Nej, men precis. Och sen är det ju många frågor såklart där de är djupt, djupt oeniga, ja. Och där det skulle kunna spricka, ja, det skulle ju kunna gå i bitar totalt så att säga, ja. Om de hade ett djupare samarbete. Så att visst, varför, visst har de problem, absolut.
Ja, och varför får SD inte vara med i regeringen? Ja, men det är som du säger, skälen...
Ja, praktiska skäl, sa han själv.
Ja, till slut säger han praktiska skäl. Förut var det ju en massa frågor där de skiljer sig åt, men de gör inte det så mycket nu. Nej. Med NATO och EU och allt det där. Men det som återstår är ju ett, han säger att de inte har erfarenhet. Okej, moderatledaren Carl Bildt tog in Kristdemokraterna som precis har kommit in i riksdagen i en regering. Det är inte nödvändigtvis ett argument. Men det är ju så här, Kristdemokraterna och Moderaterna vill väl gärna ha alla ministerposter. Det är, ja. Alltså varje parti som går in i regeringen vill ju ha så många ministerposter som möjligt. Ska man ge bort 40% av regeringsposterna till Sverigedemokraterna? Och så kanske man misstänker då att det blir massa skandaler och jobbiga grejer och de är inte så rutinerade och sånt. Så det, en sån sak är, tror jag är, och det skulle skapa ett problem till om Liberalerna kommer in i riksdagen. Kan de inte stödja en sån regering? För det har de landsmötesbeslut på. Så det finns liksom flera skäl.
Men de förändringar man ser i politik från Sverigedemokraternas håll, till exempel NATO-frågan, har inte det skett just för att de hoppas på att få sitta i regering? De gör de här små ändringarna och justeringarna.
De filar bort alla kanter.
Men vadå, lyssnar de inte på vad man säger, eller Ulf Kristersson? Lyssna inte mig också på vad Ulf Kristersson säger.
Jo, det är väl det han har gjort.
Jag har försökt säga det här i liksom flera månader nu. Det blir ingen regering. Okay.
Ja, nej, men jag tror att även Sverigedemokraterna tänker i sitt stilla sinne, nej, från början ska vi nog inte vara med i någon regering. Det blir bara
jobbigt. Nej, det tror jag också, att de vill nog gärna slippa det, därför att det här är ju liksom ändå ett jätte stort steg för Sverigedemokraterna.
Vänta till budgetförhandling nummer 2 eller 3.
Ja, exakt.
I likhet med Magdalena Anderssons tal igår så målade ju också Ulf Kristersson upp en bild av att motståndarlaget är ett dåligt alternativ. Det nämnde ju nu Monica. Det kanske till och med är universums allra sämsta alternativ, om Ulf får beskriva det själv.
Det ena alternativet på min sida ser vad ständigt stigande priser gör med människors vardag och fattar att det inte är läge att lägga ytterligare sten på börda. Inte läge att fördyra ännu mer för vanligt folk. Att det behövs en annan ekonomisk politik. På andra sidan, en spretig vänsterkartell som drar motsatt slutsats, som skyller yvigt på Putinpriser men döljer vad de själva har gjort.
Tyckte vänsterkartell var ett kreativt ord.
Ja,
hur tänkte kartell. Ni när ni hörde det?
Kartell, då tänker man på de här knarkkartellerna i Medellin. Och
men jag tänker på OPEC, och så tänker jag liksom att de till vänster inte har någon finanspolitisk plan liksom, och kartell. De tankegångarna bara hamnar fel, menar du?
Ja, kartell motsäger ju lite spretig, de två orden.
Exakt. Är det ett fult ord, tycker Ulf? För det är därför han säger vänsterkartell.
Ja, det låter inte attraktivt. Karteller är ju, särskilt om man tänker marknadsekonomiskt, inte en positiv beteckning.
Nej, det är typ förbjudet, tror jag nästan. Är det inte så?
Kartell,
att EU, vi har ju ett konkurrensverk som brukar slå ner precis, på karteller. Ja. Kom ihåg sådana här asfaltkoker och sånt där. Det var förbjudet.
Vi ska inte, ja. Vi ska inte gräva djupare kring karteller. Men okej, han har i alla fall ett ord på andra sidan. Hans egen sida är vi.
Ja, men han är väl lite som Magdalena Andersson var. Hon sa ju att det är vi som älskar Sverige. Och sen på slutet, de andra säger också att de älskar Sverige. Men det tror de inte, för det gör de inte. De vill tvärtom. Och här var det ju samma sak. De onda och goda ska ställas mot varandra. På det sätt tyckte jag hans tal liknade henne. Alltså det är ett tal där man begär ett ganska öppet mandat. Man räknar med att väljarna, deras förtroende för att jag kan göra rätt är liksom viktigare än alla de exakta sakpolitiska förslagen. Mm. Och här, om det är som bägge de här säger, att det blir ett plånboksval, så ligger det mycket i det.
Och innan vi går, ja förlåt.
Nej, men, ja, förlåt, det kan jag inte få säga. Nej, men jag tyckte också att han hade en brasklapp på något sätt, att nu först då ska de rätta till allt som har blivit fel under 8 år. Och det kommer att ta sin tid. Sen är det dags för de stora visionerna på något sätt.
Ja, lite så att det vi vill göra får vänta. Det får vänta. Vi måste göra.
Vi ska gå vidare till att prata om Vänsterpartiets halva dag. Jag vill bara avsluta moderatbiten med att vad blev det för sakpolitik? Det var skattestopp, skattehöjarstopp, men inga sänkta skatter.
Två sänkta skatter, men det, man får ju tolka det här med att inte höja skatterna så att det totalt sett ändå inte ska bli någon sänkning eller höjning.
ISK-kontorna, han vill ju sänka skatten på ISK-sparande och för de lägsta inkomsterna, va? Var det inte så han sa?
Ja, han är väl beredd. De har ju jobb för skatteavdragsförslag.
Men det var de konkreta förslagen han kom med?
Ja, för att i övrigt så det var inte så där som när Reinfeldt stod här för några år sedan och sa ni får 1000 spänn mer i plånboken, va? Hur känns det?
Ja! Snygg övergång till Vänsterpartiet.
Perfekt. De samsade som sagt med Norsi idag och så här lät hon från scenen för bara en liten stund sedan.
Du kanske tror att det är medelklassen. Du kanske tror att det är finansaktörerna. Du kanske tror att det är experterna. Du kanske tror att det är direktörerna. Men det är folket som bygger landet. Folket är de enda som kan det.
Jag var lite orolig för att vi skulle missa den här sändningstiden. För det gick ju inte snabbt direkt.
Nej, det gick inte fort. Nej.
Nej.
Det var det långsammaste talet sen Annie Lööf höll sitt jungfrutal.
Vad var det för konstpaus?
Jag är så långsam själv.
Du hade bara anammat hela stilen. Ulf Lundell citerades bland annat. Nu får du den här jobbiga frågan, Thomas. Hur skulle du sammanfatta talet?
Ja, jag skulle sammanfatta det som socialism utan socialism. Eller att nu försöker Vänsterpartiet och Nooshi Dadgostar. Hon har ju hållit på med det här ett tag. Men det var väldigt så här transparent på ett ställe där hon säger att hon förstår om ni inte har röstat på oss tidigare, för vi har mest pratat och inte gjort så mycket, men nu är det handling som gäller, nu ska vi verkligen åstadkomma förändring. Det är ju den bild hon har velat sätta av Vänsterpartiet, att det är slutpratat, nu ska vi åstadkomma resultat. Och så tycker hon då att hyresfrågan, pensionsfrågan och så vidare är exempel på att man menar allvar, det är verkstad, det är inte bara prat, det är liksom huvudbudskapet tycker jag.
Hon nämnde ju januaripartierna, hon nämnde ju liksom Lex dörrmatta, att hon inte är en dörrmatta längre, Monica. Mm. Har hon en poäng i att Vänsterpartiet inte kan bli uträknade som förr på samma sätt?
Ja, det har hon ju. För det är klart att ska man få ihop ett regeringsunderlag så som det ser ut nu, Gud vet vad som kan hända, men som det ser ut nu så verkar det ju ändå som om Vänsterpartiet och Centerpartiet och Miljöpartiet måste ingå i Magdalena Anderssons ekvation. Och jag tyckte hon var otroligt kaxig, måste jag säga.
Hon tog sig ton.
Ja, men det gjorde hon ju. Och det är klart, det är ju hennes roll och det är valrörelse och så. Men det här som hon vill göra, som stoppa vinsterna i skolan, precis som Magdalena Andersson för övrigt. Det var ju nästan en kopia, blåkopia på gårdagen. Fast kanske lite mer konkret till och med vad Magdalena Andersson var. Lite mer socialdemokratisk än Magdalena Andersson kanske. Men hur det där ska bli i praktiken och hur hon ska få med sig Centerpartiet på den bollen, det undrar i alla fall jag.
Hon gick ju på vinster i skolan också, precis som Magdalena Andersson gjorde igår. Men hon är nästan steget skarpare där.
Jag skulle inte säga det faktiskt. Jag skulle säga att hon har,
skönt att du är här.
Anpassat sig till Socialdemokraternas linje. Mm. Därför att när Vänsterpartiet under Jonas Sjöstedt skulle stödja en socialdemokratisk regering 2014 och samarbeta med dem, då gjorde man just det att man krävde ett avtal först om vinster i välfärden innan man släppte fram Stefan Löfven. Man hade ju krävt regeringsdeltagande också då faktiskt, men fått bara totalt avspisad och slet inte med det längre sen. Men då gällde det ju skolan, vården och omsorgen. Det var ju vinster i välfärden på ett brett sätt. Det fick man igenom, men sen fick man inte igenom det i riksdagen, så att det blev liksom inget. Nu har man, och Socialdemokraterna har hela den här resan med Vänsterpartiet jobbat på att nej, men vi håller det till bara skolan, vi håller det till bara skolan. Ja, nu har de fått Vänsterpartiet att hålla det till bara skolan. De kommer ju fortfarande tycka att man ska göra de andra sakerna, men det är det de ställer som skarpt krav. Mm. Och det gör ju att nu har vi Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som vill samma sak där. Jag tror att det skulle bli ganska svårt för Centern att inte ge betydande eftergifter i en sån fråga. Då får vi få något annat politiskt då, om det uppstår en sån förhandling. Däremot tror jag Vänsterpartiet får släppa det här med sitta i regering. Det kommer liksom inte gå ens den här gången. De har inte suttit i regering sedan 105 år sedan de bildades. Den här gången heller.
Och de har ju krävt det fler gånger. Till och med, visst var det väl så att när Mona Sahlin var partiledare
var
till exempel,
närmast.
Då var de väldigt nära.
Ja, tyvärr så förlorade ju Mona Sahlin och Vänsterpartiet och Miljöpartiet och de val, alltså tyvärr ur Vänsterpartiets synpunkt så gick det ju inte då. Men på våren 2010 såg det ganska nära ut då i
de SCB's tvingade mätning. Sig ju in också i det samarbetet kan man säga på,
En Mona Sahlin försökte hålla dem borta. Det var deras fel att det gick åt helvete, men det är nog också delvis.
Men då menar du alltså att Centerpartiet skulle få svälja det här helt enkelt?
Nej, men inte hela paket förstås, inte en förhandling, men betydande delar tror jag, för det är ganska svårt att, om tre partier, 90% av de väljare som representeras av de här, har gått till val på en sak. Det går liksom inte att göra som i januariavtalet, att man bara skriver vi ska inte tänka på vinstförbud. Och dessutom så är folkopinionen är ganska övertygad. Det finns en rörelse som har drivits. Det är det som gör att Socialdemokraterna vågar driva frågan så hårt. Det är en bra konflikt också högre ut. Och det finns i Centern en betydande debatt, inte minst från kommunalt håll om de här frågorna.
Ja, verkligen.
Så att egentligen står Centerledningen rätt ensam i ett sånt läge. Men de kan ju då utbyta för andra saker, och de kan framförallt se till att inte Vänsterpartiet är i närheten av regeringskansliet.
Men Nooshi Dadgostar så skickade ju iväg en känga mot Magdalena Anderssons förslag igår om att tillsätta en utredning som skulle vara klar 2024. Och idag så sa Nooshi Dadgostar att vi vill inte ha någon himla utredning. Som du säger, vi kräver att det här är färdigt vid en statsministeromröstning.
Vilket ju är lite spännande eftersom vi har en obligatorisk statsministeromröstning nu för tiden som äger rum bara ett par veckor efter valet. Ni minns förra valet då när Centern faktiskt röstade nej till Löfven. Direkt. Och sen uppstod hela den här långa förhandlingen. För det fanns ingen annan att kunna rösta ja till heller.
Nej.
Eller släppa fram. Och det kanske blir en... Vem vet, det kanske blir så nu att Vänsterpartiet då i en första omröstning röstar nej till Magdalena Andersson. Om det skulle vara så att det blir en sån situation.
Klasskamp, Monica, var en del. Det var också ett...
det var mycket truckförare och bussförare och vad det nu var för någonting.
Som har byggt Sverige.
Ja, men precis. I motsats till direktörerna då, som sitter på sina feta bakar.
Det var också en kärleksförklaring. Jag tycker, nu har vi hört tre tal. Magdalena Andersson, Ulf Kristersson och Nooshi Dadgostar då. Det är mycket kärlek till fosterlandet, känner jag. Det är mycket kärlek till Sverige som skickas ut. Hon var också väldigt...
Hon älskade Gustav Möller.
Ja. Och jag tänkte fråga dig, om jag säger Gustav Möller, vad säger du då?
Ja, det var roligt. För att hon sa, jag tror att hon tänkte, nu ska vi se hur många där ute som reagerar på det här. För hon berättade ju om den gamle socialministern Gustav Möller, han är liksom, omtalas alltid när vi pratar om sociala reformer i Sverige på mitten på seklet, förra seklet. Men hon berättade om hur han blev avskedad från Skånska Cementgjuteriet. Därför att chefen fick veta att han blivit medlem i det som då var Vänsterpartiets ungdomsförbund. Det här ska ha ägt rum 1906. Det är alltså 11 år innan Vänsterpartiet bildades 1917 som Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Vad hon möjligen kan mena är att det som
är du
då...
välvillig nu? Alltså, det är en välvillig tolkning.
Ja, men det som då var Socialdemokraternas ungdomsförbund, när Socialdemokraterna sprack och satte stopp för de här som de tyckte väldigt jobbiga ungdomarnas politik 1917, ledningen i det nuvarande Socialdemokraterna, när det sprack, då gick ju ungdomsförbundet med det här Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Så att på ett lite skruvat och långsökt sätt så skulle man kunna hävda då att Gustav Möller var med i det som sen, när han inte alls var med där längre förmodligen, blev Sveriges socialdemokratiska vänsterparti. Som blev Sveriges kommunistiska parti, och under den tiden när Gustav Möller var socialminister och gjorde allt det här hon hyllar, då satt ju hennes parti och hyllade Stalin. Så att det är inte allt man vill berätta i såna här tal.
Just det, så det var lättare att bara säga att det var Vänsterpartiets ungdomsförbund. Då
1906,
man skarvar lite, förenklar lite för att det funkar det på Almedalsscenen.
Ja, eller för att det kan användas i en quiz.
Visste hon inte att Thomas Ramberg skulle sitta här?
Nej, hon missbedömde verkligen.
Ja, men jag ska inte ta åt mig äran, för jag stod och pratade med
Thomas...
Ove Nilsson från TT. Han lurade ut det här medan vi stod och pratade.
Jag trodde att du bara, Gustav Möller, honom känner ju jag. Nej, det gör du inte. Du levde inte då heller.
Nej. Jag börjar tänka på när dog Gustav Möller. Det kan ju ha varit efter att jag föddes, men jag har inte riktigt koll på hans dödsår.
Jag ville faktiskt fortsätta prata om den här kärleken till Sverige, för jag minns ju när Ebba Busch stod på samma scen och hade en svensk flagga bakom sig, och det blev ju ett jäkla hallå kring det. Mm. Har det hänt någonting där? Alltså, ska vi sluta vara så himla jante och faktiskt börja älska vårt land nu?
Ja, nej, men
faktum, är det budskapet man vill
nu pratade ni om sossarna igår, men jag tyckte när jag hörde Magdalena Andersson igår att jag tänkte omedelbart på Ebba Busch tal. Alltså jag fick verkligen de vibbarna. För att det ingår väl nu att vi ska älska fosterlandet. Det är en del av den berättelsen.
Hon bröt ju också ner det till liksom egenskaper i det svenska lynnet. Nu ska vi inte prata om Magdalena Anderssons tal. Nej. Men det var ju liksom på den nivån att svensken har sunt förnuft och är noggrann. Och det var ju jag reagerade på det.
Ja,
faktiskt.
Nej, men det är väl så. Vi älskar väl vårt land, men nu måste
vi är många liksom hetlevrade här som också vi kallar oss för svenskar.
Ja.
Jag tycker
utan sunt förnuft
att Nooshi Dadgostars tal slutade som om hon drev ett försäkringsbolag.
Vad sa hon?
Vet du, jag var tvungen att gå in och starta min dator, så jag hann faktiskt inte lyssna på sista.
Slutorden var: din trygghet är vårt ansvar. Premien är endast 313 kronor i månaden, och har du dessutom en brandförsäkring kan du få rabatt.
Ja. Det hade ju inget med fosterlandet att göra direkt. Men
nej, det har det ju inte. Ett ord som saknades i talet. Det är säkert många ord, men ett som jag tänkte på.
Säg.
Ja.
Kärnkraft.
Det vill hon inte prata om.
Hon sa inte ett ljud om det.
Varför skulle hon ha gjort det?
Därför att det är på tapeten att göra en stor satsning på det från de politiska motståndarna.
Du tycker hon skulle markerat emot? Har,
jag tycker inte hon ska vara så rena. Men Jonas Sjöstedt hade ju genast dragit upp kassettbandet och allt det där som han brukar. Alltså han brukar ju säga att kärnkraft är lika modernt som kassettband.
Ja.
Men det här är ju ett parti som har en väldigt stark antikärnkraftstradition. Har varit med i, även om de var med och liksom byggde ut kapaciteten för kärnkraften ihop med Centern och Socialdemokraterna, så har de ändå varit med och avvecklat Barsebäck till exempel.
Mm. Men vad drar du för slutsats av det då? Varför missar man det?
Nej, jag tror kanske att det är också en del av hennes sätt att tänka, att man ska ge en annan bild av Vänsterpartiet. Man ska inte, jag tror inte hon är för kärnkraft, jag tror fortfarande hon är emot, men det är liksom inte de här gamla vänsterpartisymbolerna som ska lyftas fram, utan nu är man det här moderna, framtidsinriktade, handlingskraftiga industripartiet som ska göra den stora transformationen till det elektriska samhället.
Mm. Men kanske är det så också att Jonas Sjöstedts kassettband, det kanske inte hade funkat nu när vi talar om de här SMR-reaktorerna, de här små modulära.
Det är lite mer som CD-skivor.
De fanns inte, ja precis. Så då får man ändra retoriken lite grann.
Jag tänkte faktiskt prata, vilken fin övergång, retoriken. Vi har ju faktiskt jämfört Ulf Kristersson en hel del med Reinfeldt. Hur skulle ni säga att Nooshi Dadgostar skiljer sig från Jonas Sjöstedt? Monica?
Vänta nu, är det här hennes... har hon hållit?
Ja, det har ju varit pandemi.
Ja, det har ju varit pandemi, så det här är hennes första på plats i Almedalen. Ja, vad ska man säga? Jag tyckte det kanske märktes ganska mycket ändå. Att hon var ny, hon var ju väldigt långsam. Mm. Och jag tittade inte i parken, utan jag satt och tittade på tvn och såg att hon var lite obekväm, så att säga. Hon var inte helt fri, utan hon var tvungen att titta i manus hela tiden. Retoriken var det, ja. Det var det du ville prata om.
Ja,
ja, nej.
Men är hon kanske inte en talare på det här sättet?
Nej,
tycker inte lös och ledig i debatter och den typen av format.
Jag tyckte i och för sig att det var intressant att höra henne, men lite rookie är hon faktiskt fortfarande när det gäller talarkonsten.
Thomas, vad säger du jämfört med föregångare Jonas Sjöstedt?
Ja, jämfört med Jonas Sjöstedt som han blev efter alla år av... Han hade ju väldigt lång politisk erfarenhet, jobbade ju som toppolitiker redan på 90-talet, EU-parlament och så vidare. Så är hon ju inte i närheten, men vem vet, Nooshi Dadgostar kanske lär sig fortare än han gjorde och kan det här om några år. Ja, men vi har ju sett hur Magdalena Andersson har utvecklats som debattör. Hon är heller ingen vidare talare ännu, tycker jag inte. Men som debattör har hon utvecklats väldigt fort.
Är det tufft?
Ni har så himla höga krav.
Ja, men herregud, försök själv. Om hon sa det skulle jag säga nej, det går ju förstås inte. Men jag har ju inte heller anspråk på.
Vi ska faktiskt alldeles strax avsluta den här sändningen. Men jag tänkte, eftersom det här var första gången som Almedalen kör sig ett nytt format med halvdagar så här. Hur blev det, Monica? Vad tycker du?
Jag tycker det är otroligt stressigt och jag har träningsverk i vaderna för jag har liksom sprungit fram och tillbaka mellan olika evenemang. Och det är väldigt svettigt på min sida av politikbordet här. Så är det väldigt, luktar det väldigt mycket transpiration.
Jag kan säga att det luktar inte illa här inne. Vad säger du, Thomas? Funkar halvdags?
Jag känner heller inget.
Det luktar bara gott. Vi har för öppet fönster. Hur funkar halvdagsformatet?
Ja, men det är bra.
Är det det?
Ja, alltså,
för att det är kortare i hela...
Ja, men alltså det var ju en affärsidé för näringslivet i Visby att man skulle vara här så länge som möjligt. De hade väl helst velat ha varannan då.
Är det anledningen
men
till...
Men för oss som vill ha semester någon gång i juli också. Ja.
Är det anledningen till att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har fått en varsin dag att man ändå försökt stretcha det där och få det så långt som möjligt?
Ja,
det
kanske,
är väldigt konspiratorisk.
Kanske faktiskt. Det sa du något. Kan vi ändra på det nu eller är det för sent
det
för den här veckan?
Får jag bara slänga in en sista grej också, att Magdalena Andersson på Ulf Kristerssons dag sticker iväg raka vägen till Ukraina. Vilken är inte
grej.
Det att ta glansen, så säg vad.
Ja, det var snyggt jobbat, om det var nu planerat, men det var det väl.
Ja, men ibland så är det så att saker funkar just en viss dag och Almedalsskedet är bestämt väldigt länge och Zelensky kanske inte
sa
jobbar
jag
i hennes
Zelensky
valkampanj.
Zelensky bryr sig om Almedalen, jag ber hemskt mycket om ursäkt för
ja,
det.
Men det kanske var Erdogan som hade fixat. För hon drog ju nämligen upp, så hörde ni det, hon drog upp det här med bänder. Kalabaliken i Bender, och där hade ju Karl XII skrivit ett brev om att de här som då var föregångare till Ukraina borde få vara fria, och det brevet hade hon överlämnat en kopia av till Zelensky. Så Turkiet var inblandat även här.
De är överallt, turkarna. Okej, hörni ni, tack så himla mycket Monica Saarinen, Thomas Ramberg för att ni var med. Tekniker idag var Maria Stillberg, producent var Viktor Mattsson. Jag heter Parisa Höglund och vi är tillbaka igen imorgon.
Oj.